Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Konung, du som bar för oss de djupa såren, du som gav ditt liv för fåren, du är mild och tålig, mäktig i de svaga. Låt vårt lov dig välbehaga. Själv ditt verk i oss stärk. Må möjligt alla för ditt kors nedfalla. Amen. Predikotext som jag har valt är samma som vi lyssnade till redan från altaret, episteltexten. Men eftersom den här texten inte är så riktigt ofta läst kanske, så ska jag läsa den en gång till. Den är inte heller så lång. Andra Thessalonikerbrevet 3. För övrigt bröder, be för oss, be att Herrens ord ska spridas snabbt och bli ärat liksom hos er, och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Alla har ju inte tron, men Herren är trofast. Han ska styrka er och skydda er från den onde. I Herren har vi förtroende för er att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er. Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Under den gångna veckan har vi fått många bevis för att mörkret tätnar i världen. Det senaste var ju nu här på fredag eftermiddag, den hemska terrorattacken i Stockholm. Men det har funnits många, många saker tidigare i veckan och i många år. Nyligen gick det i Sveriges TV en dokumentär som hette Sorans krig. Denne Soran är en kurd som har växt upp i Sverige sedan hans föräldrar flydde från Kurdistan, det irakiska Kurdistan tror jag det var. Det oroliga området som finns i gränslandet mellan Syrien, Turkiet och Irak. Och som då har ett folk som söker sin självständighet men som inte erkänns. Och som därför har varit ofta utsatta för. Både de har haft terrorister där och de har också varit utsatta för terror. Nu besökte denna Soran sin fäderne bygd tillsammans med sin familj. Och han ställde frågan om han borde ta vapen för att försvara sitt folk och sitt land. Och gå med i peshmerga-trupperna. Och den här dokumentären så gick till stor del ut på just den här frågan. Kan han göra en insats där han då vandrar omkring bland ruinerna? Fruktansvärt. Men han kom fram till hans bästa insats kan han göra när han fortsätter i sin skådespelargärning och som står upp komiker och gör för fram information om det här. När man ser på programmet om när man följer nyhetsrapporteringen om terrorn som slagit till flera gånger den gångna veckan, så då är det lätt att gripas av vanmakt inför allt det onda som sker. Nu har det också kommit oss så nära genom det här dådet i Stockholm där vi har många vänner och där vi ofta kanske själva har varit. Hur kan vi ära Gud rätt i det här? Kan vi tala om Guds kärlek när vi ser allt det här, det onda? Kan vi ha någon förhoppning om att bli räddade från fientliga och onda människor, som Paulus skriver om i vår text? Det talas två gånger i vår text om det onda. Först en uppmaning att be att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Och sen för det andra, förvissningen om att Herren i sin trofasthet ska skydda oss från den onde. Paulus förnekar inte det onda i världen. Det handlar om samma sak som Johannes skriver i sitt brev. Hela världen är den ondes våld. Här finns en realistisk insikt om att Paulus och hans medarbetare, liksom också kristna senare, ska bli föremål för mycket ont. Men samtidigt få ha trygghet i Herrens kraft och nådiga beskydd. Det är en mycket märklig paradox. Idag på palmsöndagen har vi temat Ärans kung på lidandets väg. Under fastetiden har vi följt Jesus i hans kamp mot det onda. Först när han frestades av djävulen, när han kämpade mot demonerna, de onda andarna, när han kämpade mot människors otro, hans kamp mot sjukdomar och i synnerhet mot det avfall som kom till synes i judarnas ledares motstånd mot honom. I dagens predikan ska vi fråga hur Gud styrkar och skyddar oss från den onde och från fientliga och onda människor. Jag vill dela in predikan i tre delar som alla syftar till att ge Gud ära, som en huvudtanke idag. Det första är be att Herrens ord ska spridas och äras. Det andra är se på Guds kärlek och Kristi uthållighet. Det tredje, i honom får vi kraft och skydd. Och vi ska då börja med att ära Guds ord. Be att Herrens ord ska spridas snabbt och bli ärat, liksom hos er. Vi ärar kungen Kristus då vi ärar hans ord. På liknande sätt vanärar vi Kristus om vi föraktar hans ord. Eller låter bli att lyssna till det. Det är därför som det låter så falskt när man föraktar Bibeln, Guds ord, och ändå menar att man lyssnar till Jesus. Jesus säger ju i Johannes 14, om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och vidare, den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från Fadern som har sänt mig. På vilket sätt kan man då förakta eller underlåta att hålla fast vid Guds ord? Vi ska ta fram tre sätt. Det första sättet är att öppet förneka Bibelns auktoritet och ofelbarhet. De som gör så räknar med att Bibeln är en mänsklig bok med fel och brister. Det här synsättet härstammar från bibelkritiken som var en insteg i den akademiska världen under 1800-talet och som under 1900-talet har spritt sig ut till vanliga församlingar. Det här kallas på ett vetenskapligt språk för historisk kritisk forskning. Då man hör uttryck som den moderna Jesusforskningen eller den moderna Paulusforskningen, då ska man dra öronen åt sig. Då handlar det ofta om just denna historisk kritiska forskning som verkligen betonar kritisk, därför att man menar att Guds ord ska granskas som vilken annan bok som helst. Den jämställs med andra mänskliga böcker, som man säger det. Man använder vetenskapliga premisser för att avgöra vad som kan tänkas vara historiskt och vad som är de mänskliga påfund, sånt som kallas myter och legender. Det låter ju väldigt bra, men problemet är att man utgår ifrån den ateistiska princip att Gud inte har inverkat på något sätt. Gud har inte varit med och lett eller gett människorna det ord som de har talat. Utan det är människor som har framställt allt det här. Då ger man inte Gud den ära som tillkommer honom. Enligt den historisk-kritiska forskningens mest radikala förespråkare gjorde Jesus inga under. För sådana brukar man inte göra. De kan inte upprepas av oss idag och därför kan det inte heller ha ägt rum när Jesus levde. Därför förkastar man också skapelsen, syndafloden, uttåget genom Röda havet. Förstås de under som profeterna gjorde. Allt det här var viktigt och självklart för Jesus och apostlarna. Och med det följer också att man förnekar jungfrufödelsen och rent av Jesu kroppsliga uppståndelse. Om de här förnekelserna skriver Paulus i andra Korintierbrevet 4. Det ska komma en tid då människorna inte längre står ut med den sunda läran. Det här var nog andra Timoteus brevet. Inte längre står ut med den sunda läran, utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär. Så som det kliade deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Det är alltid intressant att lyssna till sånt som kliar i öronen, som man brukar uttrycka det. Det tilltalar vårt förnuft. Det börjar från skapelseläran som hånas av allt som förs fram idag i våra medier och också i skolböcker. Men allt grundar sig på förutsättningen att det inte finns någon Gud som kan ha skapat världen. Det är ju en grundlögn. Det andra vi ska säga om det här, andra sättet att förneka Jesus, det är att lägga in andra betydelser i orden än vad som ursprungligen har avsetts. De som gör så här verkar tro på Bibeln. De verkar fromma. De använder Bibelns ord och uttryck. Tyvärr är det här precis vad folkkyrkans biskopar och många, en stor del av prästerna, sysslar med idag. De som förvränger Bibelns ord är vargar i fårakläder, sådana som Jesus varnar oss för i Matteus 7. Eller som de också kallas, falska apostlar, enligt andra Korintierbrevet 11. Och där ska jag citera några verser där Paulus skriver. Sådana människor är falska apostlar, oärliga arbetare förklädda till Kristi apostlar. Och inte undra på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. Då är det inte underligt om även hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. De som tänker så här, de vill inte vara radikala. De vill inte direkt erkänna att de inte tror på det som Bibeln säger. De verkar fromma och har gott förtroende, och just därför är de farliga för tron. För Paulus talar om det här i Romarbrevet 16 kapitel och skriver så här. Jag uppmanar er bröder att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot den lära som ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem, för sådana människor tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med fina ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Så ska vi se på det tredje sättet att förneka Kristi ord och att inte ge honom ära. Och det är genom att inte bry sig om att använda Bibeln. Det här gäller troligen tyvärr den största delen av de namnkristna i vårt land idag. Så är det också i de gamla kristna länderna, i hela Norden, i Västeuropa överlag, ja kanske det i hela världen, som har tidigare fått del av Guds ord. Om dem säger Paulus i andra Timoteusbrevet 3. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Visst är det skrämmande när man, om man följer frågeprogram i TV, där man ibland ställer enkla frågor om Bibeln. Och det är få som kan svara. Det finns knappt bibelkunskap längre kvar. Till all lycka finns det sådana som ännu undervisar i Guds ord. Och det hänger väldigt mycket naturligtvis på läraren själv om man undervisar i bibelkunskap. Därför finns det också säkert en viss kunskap kvar på många orter. Men det här är det gängse. Bibelkunskapen har försvunnit i stor utsträckning. Då skolorna via de nutida läroplanerna svikar uppgiften att undervisa i kristen tro och i bibelkunskap, så borde ju de kristna föräldrarna desto mer undervisa hemma. Det borde vara ännu mer ivriga att samla barnen och hela familjen till andakter och till undervisning. Och det här är familjefaderns ansvar. Och så ska vi naturligtvis också säga, låt inte era biblar ligga oanvända. Alla de här tre sätten att missbruka Guds ord är ett uttryck för att vanära Kristus. Be att Herrens ord snabbt blir spritt och ärat. uppmanar Paulus till. Det får vi också be om. Gör vad du kan för att det ska ske. Var frimodig trots hån och gyckel och försvara Guds ord när det angrips. Vårt andra ämne utgår från slutorden i texten. Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet. Det handlar om att se på Jesus. Här vill jag också citera från Hebreerbrevet 12. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och sitta nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Guds kärlek är inte någon allmän välvilja så att han skulle acceptera allt och alla bara för att han är sån att han vill ha oss alla hos sig. Nej, för världen är den ondes våld. Guds kärlek visar sig inte i en allmän välvilja, utan den kommer till synes i att han sände sin son Jesus Kristus hit i världen. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är därför som Gud sände Jesus till världen. Och Johannes understryker i första Johannesbrevet. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Det är alltså inte så som man tänker sig idag, att kärlek det är någonting mellan oss människor. En sån där välvillighet och också speciellt en erotisk kärlek som man vanligen förknippar med ordet kärlek. Och den ska ingen lägga sig i hur man utövar. Kärleken utgår, är inte en mänsklig företeelse i första hand. Kärleken utgår från Gud. Och som vi tidigare har sagt kännetecknas vår kärlek, vårt gensvar till Guds kärlek i att vi håller Guds ord. Om någon älskar mig, säger Jesus, så håller han mitt ord. Och det här beror på att vi först har fått del av Guds ord. Först har hans kärlek kommit till oss. Och när vi då håller hans ord och lyssnar till vad han har gjort i sin kärlek, då ärar vi Gud. Genom att se på Jesus lär vi också känna hans uthållighet. När vi ser honom rida in i Jerusalem och bli föremål för hyllningsrop av en massa människor, så kanske vi inte tänker på uthållighet som en egenskap i första hand. Det är ju roligt att bli populär. Men det dröjde inte länge förrän ropen om Messias, Davids son, byttes mot korsfäst. Under den långa natten i Getsemane, inför de långa och utdragna förhören och särskilt under de långa skamfyllda och oerhört smärtsamma timmarna på korset, då behövdes uthållighet. Och det visade Jesus prov på. Han måste, som Hebreerbrevet säger, lära sig lydnad genom sitt lidande. Det där är underligt. Jesus är Gud. Ska Gud lära sig lydnad? Det låter helt orimligt för vår tanke. Och så orimligt är det att Gud så älskar oss att han sänder Jesus, sin son, till oss för att lida och dö för oss. Och lära sig lydnad genom sitt lidande. Han måste gå igenom allt som en människa drabbas av. Ja, ännu värre än någon har drabbats av, för han bar världens synder. Han måste lära sig lydnad och uthållighet. Därför ska vi inte skämmas för honom. Ens när han är som mest utblottad och hånad. Låt oss inte göra som Petrus som i de avgörande stunderna förnekade honom. Men vi ska tänka på att just den här berättelsen om Petrus är ett fantastiskt evangelium för oss i vår svaghet. För även om Petrus sov brast i sina löften, han som hade lovat att aldrig överge Jesus och förnekade honom, han blev tagen till heder. Ja, inte hans heder, men för Jesu heder. Han blev åter föremål för Jesus särskilda hälsning på påskmorgonen. Och han blev kallad vid Genesarets sjö att vara herde för Jesu jord, Jesu får. Just Petrus förnekar. Tänk vilket bevis på att det inte hänger på vår duglighet och på att vi har lyckats göra det som vi har föresatt oss att göra. Ingen av oss ska säga, jag är för dålig för att vara med. Nej. Han har tagit sig an oss alla. Han har räddat oss från den onde. Han har frälst oss att vara med i hans flock. Därför vill vi också ge honom ära. Det som det handlar om är att se på Jesus. Att hylla honom som den kung som han är. Att se att han på sin förnedringsväg, på lidandets väg, är den som vinner seger över den onde. Därför kan han också skydda oss från fientliga och onda människor när vi är i hans sällskap. Och det är det tredje vi ska se på till sist. Vi återvänder till Soran. Han kom fram till att han inte kan göra någon ordentlig insats som han klär på sig i krigarens kläder och tar till vapen. Istället kommer han till att han ska göra sin insats i den uppgift han har fått. Många gånger misströstar vi. Vad kan vi göra som enskilda kristna? Det tycks ju bara gå mot det sämre i världen. Vad har jag för möjlighet att göra en insats? I vår församling är vi få. Vad kan vi göra för att ära Guds ord? Jo, vi kan göra vår insats där vi är placerade. I den uppgift vi har fått av Herren. Han har kallat oss till olika platser här i världen. På en arbetsplats, i vår familj, bland våra vänner och grannar. Människor som vi träffar på. Där har han kallat oss att ära honom. Men vi kan inte göra det i egen kraft. Det är alltid hos Herren vi ska söka kraften. Vi ska inte söka hos oss själva. Vi söker den i Guds ord. För att kunna räddas från fientliga och onda människor. Och det är genom att se på Jesus och hans tålamod och uthållighet i lidandet. Som vi själva kan uthärda de bedrövelser. Som vi tycker att vi drunknar i. Eller som vi kanske har framför oss. För hur eländet än utbreder sig och hotar oss. Så har vår Herre ändå haft ett större elände. För att rädda oss från den onde. Där hos Jesus ska vi också se att ingen ondska i världen kan rå på den som har honom med sig. Inte ens fast man skulle bli dödad eller skadad av en terrorist. Den onde kan inte göra något annat än skada oss till det yttre. Men han kan inte ta ifrån oss det verkliga livet. Det eviga livet med vår frälsare. Det som han har fött oss in i genom vårt dop. Och det är fridsförbund som står fast för evigt. Men vi ska inte räkna med att vår kraft finns hos oss själva. Vare sig i vår demokrati eller vår solidaritet och medmänsklighet. Det är hos Jesus vi har tryggheten. Han har ju sagt, ingen ska rycka dem ur min hand. Vi ber att han alltid ska hålla sin hand över oss och tackar honom för hans trofasthet. Därför vill vi prisa. Prisa dig alena. Dig Guds lam, du helga rena. Dig du ärans konung. Konung utan like. Som är kallad till ditt rike. Prisa dig. Lär du mig att åt dig frambära evigt lov och ära. Amen.